Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Välkommen Frans till NG-punkten.
Tack, livrädd.
Är det?
Nej, jag har äntligen fått förtroendet att komma hit.
Du har väntat i två veckor.
Ja, fem år.
Du är vår första gäst, så det är ju nära.
Ja. Gud vad hedrande.
Frans Strandberg, du har en blogg hos oss
som
är så sjukt bra.
Ibland.
Otroligt rolig.
Jag har mina stunder.
Alltså vi
högklassig
och så läser alla så hör man så här det skrattas lite.
Ja, vad glad jag blir.
Härliga tider på redaktionen.
Ja, förstår det. Soligt.
Jag heter Jenny Nordlander och är redaktionsansvarig för allt digitalt. Och Greta, berätta vad du heter.
Ja, jag heter Greta Thurfjell och jag är redaktör på Nyskademi.se.
Mm. Idag så ska jag i alla fall prata om porr.
Oj.
Vad ska du prata om, Frans?
Melodifestivalen.
Mm.
Eurovision.
Det är därför du är här.
Internationella.
För jag och Greta känner oss inte så säkra på det ämnet.
Inte?
Nej.
Jag sa precis att det var internationellt. Så att
det kom inte som en skräll att ni inte är så säkra på det.
Nej, jag förstår det. Själv ska jag prata om en follow-up på förra veckans prat om Ebba Witt-Brattström. För det har hänt mer.
Du har fått jobba en del med.
Det är det enda jag hunnit tänka på senaste veckan. Så att, det är därför jag ska prata om det.
Mm. Men vad ska vi börja med? Ska vi börja med Frans? Eller vill du liksom...
Ja, gästerna först.
Gästerna först. Mm. Ja, enligt äkta Magdalena Ribbing.
Mm. Du vet ju att du är fan. Ett fan av henne.
Har du träffat Magdalena?
Nej.
Jag jobbade ju på DN innan och har ju haft en del kontakt med henne.
Är det sant?
Hon är ju verkligen supertrevlig.
Ja, men hon är ju missförstådd.
Man skulle ju bli chockad om hon inte var trevlig.
Jag vet, men eller...
Fast man kan ju också tänka sig att hon inte skulle vara det.
Men alltså, hon skulle vara så här...
Hon lever som hon lär.
Ja,
ja.
Men det är jag härligt. Skulle nog tänka att hon liksom... Eller mer så här, man är rädd att göra fel.
Ja.
Ja, men jag kan tänka mig att hon håller väldigt distans till folk också.
Jag typ googlade så här, expert, eller så här, råd för hur man avslutar ett mejl och sånt när jag skulle mejla henne.
Gud, så här, ja, men gud, det förstår jag. Jag har mejlat henne också en gång.
Jag också.
För att jag ville att... jag tror inte jag fick något svar.
Fick du inte?
Tyvärr, nej.
Jag fick svar typ 2 på natten.
Det är sant? Hade hon varit ute och svirat liksom? Ja, fyller mejlen när hon kommer?
Nej, men jag fick sån ångest också, för i mejlet så skrev jag... Jag råkade skriva hej Margareta istället för hej Magdalena.
Alltså, nej!
Ja, förstår ni ångesten när jag
men
bara...
Men Frans, du är ju Sveriges största Magdalena Ribbing-expert.
Jag vet, jag kallade för Margareta i ett mejl.
Åh, herregud.
Jag hade inte ens druckit.
Åh, herregud.
Det var... Ja, hemskt.
Vi skulle kunna ägna hela podden och prata om... Margareta Ribbing.
Vi kanske ska göra ett sånt special.
Jag tycker att specialen.
Ja,
absolut.
Men nu går vi vidare till Eurovision då.
Ja,
berätta, precis. Kan du bara köra en så här för de som inte hänger med?
Det är ju en musiktävling.
Ja, just
ja, det vet vi.
Men typ att det händer i helgen och så?
Ja, men precis. Eller det är ju Eurovision-vecka. Alltså det är ju inte bara på lördagen som det är tävlingar. Utan det är ju 2 semifinaler. En var i tisdags och det är ändå ikväll på torsdag. Och det är ju då Måns Zelmerlöw som ska uppträda ikväll. Så det är väldigt mycket som står på spel. Egentligen hela Sverige.
Ja, han uppträder ikväll.
Precis.
Måste vi köra semi?
Ja.
Måste alla köra semi?
Ja, det är så här att det är
förutom England och Frankrike.
Precis, det är The Big Five som de kallas. Så det är Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Spanien och Italien som alltid är direkt kvalificerade. Och det är för att de bidrar med mest pengar till EBU som arrangerar hela tävlingen då.
Men, och plus den som vann förra året.
Precis, och i år även Australien som ett wildcard.
Får de vara med Big Five?
Ja.
Men det är ju inte...
Nej, det ligger inte i Europa. Det var en skarp observation. Nej, det ligger inte i Europa. Men Australien har en lång tradition av att vara besatta av Eurovision av någon jättekonstig anledning. Och nu när det är 60-årsjubileum och allt det här så har man då bestämt att nu är det dags för Australien att få ta steget och vara med i Eurovision. Så de har skickat någon skön så här surfarkille som heter Guy Sebastian. Kan bli väldigt spännande.
Intressant. Men undrar om det är för att deras världsdel är så liten eller mer så här,
den är ju skitstor.
Men jo, men det är så här Oceanien.
Det är typ större än
Oceanien. Ja, det är Nya Zeeland och Australien. Det blir skittråkiga tävlingar.
Ja. Det blir liksom inte så många.
Så jävla tråkigt med så
bara massa aborigin.
Ocean Vision
contest.
Skittråkigt tävling.
Men kommer det bli hela världen till slut, tror du, Frans?
Alltså man vet ju aldrig, det kan ju sprida sig, men det på något sätt känns det väldigt europeiskt. Jag tror att det hade spridit sig tidigare om det hade rört sig om en farsot. Men.
Jag hade precis min kompis Beryl här från USA. Mm. Och det var så himla skönt, för jag var tidigare ihop med en kille från USA. Mm. Och så skulle jag liksom så här, så var det liksom Melodifestivalen. Och jag ville liksom, jag ville kolla lite. Men det är så svårt att förklara för någon som kommer utifrån vad det är.
Ja, verkligen.
Alltså, att så här,
och förstå konceptet.
Det är ju så självklart. Dåligt och men det är liksom ändå kul. Men alltså, det är pinsamt liksom.
Jag tror inte du får säga att det är skitdåligt i Frans, för Frans tycker inte det.
Nej, men
alltså han lyssnar ju på allvar på låtarna.
Jo, men jag älskar, jag kan också lyssna. Men jag menar, man måste ha förförståelse.
Men
Beryl då, som vi känner varandra för att hon var ihop med en svensk tidigare. Hon visste ju vad det var. Hon bara, what has happened in Melodifestivalen since last time I was here? Och jag bara, one moment. Jag sa att jag inte insatt, men jag har inte insatt i år, men jag har kollat förr.
Ja, det gjort, ja.
Så jag gav henne liksom en recap för de senaste.
Ett medley.
Have you heard Loreen?
Hade hon inte hört Loreen? Oj, jävlar! Gud.
Ja, det är actually good.
Om man önskar att man var Loreen och skull.
Ja, verkligen.
Mm. Och sen Sanna Nilsson. Ja. Mm. Och sen så fick jag visa Conchita Wurst då.
Ja.
Ja.
Mm.
Ja, det är en modern klassiker redan nu. Nej, men alltså man kollar ju inte på det för musiken. Nej. Alltså, det är inte som att jag kommer gå och köpa dubbel CD:n på Statoil. När det är klart.
Eller? Utan,
nej.
För du köper en by chance. Mm.
Ja, precis. Nej, men det är ju så mycket dåliga ballader. Och liksom, det kommer ju liksom aldrig igång riktigt. Det är oftast bara 2-3 låtar man typ gillar. Liksom.
Men det känns ju alltid jättebra. Som att det är ett par som är så här, typ, Twitters favoriter. Som alla hejar på.
Ja, men precis.
Och som alla är så här, den här showen är så fin. Jag har lärt mig den här dansen. Jag kan ju bara Euphoria-dansen.
Såklart.
Ja.
Ja. Nej, men
den är ju också ganska lätt. Det är, väldigt, det är ju lätt att kunna fridans.
Men liksom. Den är fin
alltså. Den är så vacker. Den är så vacker.
Ja, men absolut. Det får man ändå, det får man ge henne. Mm. Men hon är inte med ikväll då.
Nej, tyvärr. Just det. Men kan du, vad är liksom bäst i år?
Var är Eurovision i år?
Det är Wien.
Just det, Conchita. Mm.
Precis.
Och Conchita är väl, inte hon med i Green Room?
Jo, precis. Hon är typ kaffeflicka i Green Room, kan man säga.
Hur går det för henne?
Alltså grejen är, jag tycker att typ hon kommer undan med väldigt mycket bara för att hon är Conchita. För jag tycker egentligen, alltså hon tillför inte så mycket.
Nej.
Det är inte så mycket djuplodande samtal och sådär. Men det har ju ena sidan aldrig varit i Eurovision heller. Alltså ingen kan ju typ engelska.
Nej.
Varken typ artisterna eller Conchita. Så det är ju svårt att liksom föra ett vettigt samtal i ett green room.
Men det kan ju vara roligt. Typ som vi har haft i Melodifestivalen. Typ,
ja, liksom, ja, ja. Man alltså hon är ju ingen Filippa Bark. Det är hon ju inte. Utan,
hon är inte Petra Mede.
Nej, verkligen inte. Tyvärr. Mm. Men ja. Hon gör det väl okej, men det finns ju 3 andra programledare också. Direkt
hur är de då?
Alltså det är typ 3 österrikiska flabbiga tjejer, typ. Sådär. Inget fel på det, men de kan ju inte engelska, typ. Eller liksom.
Det känns som att de kan typ man inte kunde hitta en enda person i Österrike som kunde engelska tillräckligt bra för att få vara kompetent
programledare. Nej, men alltså alla låter ni vet som Bruno, alltså. Alltså det låter verkligen exakt som att det är Bruno som programledare.
Det är humorn liksom.
Ja, men jag hade ju hellre sett Bruno i Green Roomet än Conchita.
Det hade väl varit jättekul.
Det hade varit extremt kul och typ genomförbart. Jag tror lätt att han skulle ha gjort det.
Det senaste jag såg Sacha Baron Cohen i var Les Misérables. Där han är tillsammans med med Bellatrix Lestrange, vad heter hon? Då spelar, då är han så här, gör han en lite rolig typ en lite rolig roll som ska vara så här comic relief, skittråkig. Så jag kan inte säga att jag är någon stor fan.
De här världshusvärdarna.
Exakt.
Låter skittråkigt. Mm.
Jag rekommenderar inte. Rekommenderar filmen i övrigt otroligt mycket.
Mm. Fast hoppa över Russell Crowe i början.
Åh, jag älskar Russell Crowe i början. Han har så vacker röst.
Nej, alltså det är så pinsamt.
Han har så vacker röst.
Oj.
Jag skulle kunna lyssna på den nu och gråta. Men jag har hört en konspiration, eller jag har läst en konspirationsteori, jag vet. Vår chefredaktör Amat Levin håller verkligen med. Vi har ju haft ett öppet gräl.
Så skönt, vi kanske ska påpeka att han är inte med idag.
Nej. Som ni kanske märker.
Vi har ersatt,
han vill inte prata med oss, han sitter tyst. Nej, men Frans är ju, ersätter ju Amat.
Stand-in, ja. Mm. Inte som chefredaktör dock.
Nej.
Nej.
Nej. Nej, men jag har läst en konspirationsteori om att Conchita Wurst, jag vet inte hur man uttalar ens namn, och Måns Zelmerlöw är samma person.
För jaha, att de är så fruktansvärt
lika. Allt som skiljer dem åt. Alltså, allt som skiljer dem åt är... Alltså jag kommer kanske kunna visa er en bild på
det. Nu vill jag se vad som skiljer... Höra.
Håret.
Nej, nej, jag, total protest. För jag hatar... Nej, okej, det är inte jag. Måns mun... finns ju
den
typ
är obefintlig.
Inte. Han har ju inga läppar.
Det är inte lätt.
Nej, och jag säger inte att det är någon fel eller att jag hatar det.
Jag har inte sagt att jag hatar människor med läppar.
Jag har faktiskt liksom verkligen tänkt på att jag tycker att Conchita har ett fantastiskt leende.
Oj.
Hon har jättefin fin
jo,
mun.
Men absolut.
Och
absolut.
Det är väldigt stort så här. Måns kan typ inte riktigt öppna för att den är för liten typ.
Nej, det är så liksom en liten så här fågeltryck.
Åh, vad tråkigt när man inte kan öppna munnen för att den är så liten.
Att hatar den ska sjunga.
Hatar när det händer. Det är därför han sjunger så med sån basröst i början av låten. Hans låt.
Nej, det är ju för att han inte kommer upp sen annars. Det är för lågt för honom.
Han kan ju inte öppna munnen så att han sjunger med tänderna och munnen stängd. Och så.
Han sjunger med hela kroppen.
Nej, jag tror att det är för att det är för lågt för honom. Det är en sångteknik då. För att klara av det.
Jag kommer alltså inte ihåg det här. Det här är någonting som bara du har berättat för mig att det är lågt. Jag kan ju bara när liksom det biten innan droppet.
Här kan du ska klippa in en liten snutt av låten.
Ja, wow. Absolut.
Men för sen så har han ju, sen kommer han ju i sitt perfekta tonläge.
Precis,
för att sen höja en oktav.
Ja.
Och där hade han inte liksom kunnat så mycket högre, så han måste ha det så lågt i början.
Och det är på grund av hans mun.
Nej!
Och det är på grund av hans så fruktansvärt smala läppar.
Förmodligen.
Jag blir liksom irriterad för
dem. Ja, men det ska bli väldigt spännande att se hur det går. Jag vet inte när den här podden släpps. Alltså...
Den kommer jag klippa och lägga ut idag.
Ah, okay. Ja, okej. Vad bra. Då kan man ändå sia lite.
Sia nu.
Ja.
Nej, men den går ju absolut vidare till semifinal. Det tror jag. Eller till finalen. Men sen vad som händer där känns väldigt oklart. Ryssland är ju väldigt favorittippade också.
Är det de som sjunger om fred?
Ja, de sjunger om fred.
Det är intressant.
Det är passande. Det är typ tredje året i rad de sjunger om fred.
Oh, musikerna kämpar så hårt.
Ja, inte för att det är de som bestämmer vem som ska skickas. Men
nej,
det är
Putin.
Men absolut, Ryssland är ett hot. Och min personliga favorit i år är nog nästan Montenegro.
Mm-hmm.
Lite otippat, men det är en så här klassisk Balkanballad. Man måste nästan vara lite insatt i Eurovision för att typ... Jag vet inte,
uppskattar det är för finsmakare.
Ni kanske inte förstår. Jag tror inte att ni kan uppskatta Balkanballader lika mycket som jag.
Nej,
det kan jag respektera.
Ja, tack. Men det är en favorit, absolut.
Vilken plats får Måns?
Sanna Nilsen tippade topp 3 i Godmorgon Sverige i morse. Men hon har ju ingen koll. Så om Sanna Nilsen sa topp 3 så tror jag inte att det blir topp 3. Jag tror att det blir liksom...
Men det är intressant det som du sa när vi pratade tidigare om att Sverige alltid är vinsttippat i Sverige.
Ja.
Alltså, och det är så märklig företeelse, för att det är klart att man tycker att så här, eller klart att typ Christer Björk, man tycker att så här, Sveriges låt är bäst.
Ja.
Men varför tycker svenska folket alltid att Sveriges låt är bäst?
Jag vet, alltså, vi är bara
för att vi röstar
dumma.
Fram den, eller?
Ja, jo, men...
Ja,
okay. I och för sig.
Men, logiskt. Jag kanske inte ska prata ändå. Mer om Eurovision, alltså, för de jag som är bort med allt jag säger.
Nej, men jag menar, de som pratar om det är ju de som tittar och de som röstar.
Jo,
och då har ändå majoritet röstat på... Men man behöver inte liksom ha en majoritet av rösterna. För
att men är det inte också oavsett att de är så här oddset säger?
Jo, precis.
Och det är väl inte bara Sverige?
Nej, det är det ju inte.
Men varför är Sverige alltid minst tippat då?
För att typ ABBA vann.
Fast alltså det var 40 år sedan.
Get over
alltså, till och med
jag
har kommit över det. Nej, men grejen är den, det är likadant typ när Charlotte Perrelli var med eller Martin Stenmark och det har gått jättedåligt för dem. Men det var ändå typ så här, ja, nu tar vi hem det typ
Charlotte
innan.
Charlotte vann väl?
Alltså, jo, för länge, länge sedan.
Ja, men inte 99, nu med. Men när hon ställde upp med Hero 2008 så blev det ju så här.
Åh, oh, vänta, hur går den? Åh, gud. Åh, den är så bra.
Den var så bra.
Den är så bra.
Alltså, jag förstår fortfarande inte vad som hände.
Det är en riktigt
man vill verkligen bara
ställa
sig så här.
Låt.
Ja, men alltså, gud. Jag brukar lyssna på den på morgonen när jag ska gå till jobbet.
Åh, oh, gud, typ kan du känna så. Jag är en Hero.
Ja.
Men, det är som verkligen när jag lyssnar på Glee. Låtarna, musiken från Glee på väg till jobbet. Men det är ganska, det är ett tvegat svärd, för att antingen så råkar det komma en låt som är svinsorglig och så sitter man där och lyssnar på så här Rachel sjunger Told the Clips of the Heart och så bara, alltså, jag kommer börja gråta på bussen nu, jag klarar inte det. Eller så blir det något bra.
Jag kom
det är
på svårt att veta. Nu Måns låt heter ju också Heroes. Tänk om det ligger någon sorts förbannelse över Hero. Det här kan bli Måns fall.
Oh,
jag har inte tänkt på det.
Vilken plats kom Charlotte på med Hero?
16:e typ, eller 17:e.
Gick hon då till final ändå? Eller
det
var inte
det
så
fanns inte semifinal då. Nej, precis. Tack och lov. Annars hade hon ju, ja. Herregud. Nej,
du som men lyssnar på det här kommer säkert veta om vi har rätt nu.
Ja, förhoppningsvis. Jag har säkert skämt ut mig inför hela Stockholm.
Okej, Frans, vad säger det här om tidens anda?
Jo, det här ledde mig på ett litet sidospår i och för sig. Men det som är med Eurovision är att det är väldigt många, ja, väldigt många funktionshindrade som är med och tävlar i år. Mm. Dels så hade vi ju Finland. De var med i tisdags då med några funktionshindrade killar som sjöng en 85 sekunder lång låt och typ bara stod och skrek. Ikväll så är Polen med och de har en rullstolsbunden sångerska.
Buren,
jag är inte bunden. Eller? Nej. Nej,
sitter inte fast. Bra.
Nej, i och för sig, det är sant. Det är tidens anda. Funktionshindrade Eurovision Song Contest.
Vad fint. Mm. Alltså att vi, tror du att det har jobbats för att integrera
Nej,
dem?
Det är bara en slump. Ja.
En magisk slump.
Precis. Eller så är det tidens anda att det, liksom är, att det är mer öppet för det.
Jag vet inte.
Nej. Men är det då att det var något sorts här, att det var någon sorts, att förra året var så här falska transkvinnans
Ja, men det kanske är liksom
rise typ, och nu är man så här, gud, vad ska vi hitta för grupp nu?
Ja, då behövde ni
utstött grupp som
vad ska vi ha för förtryck i år?
Ja, nej men absolut.
Ja. För de lyckades inte så bra förra året.
Nej.
Eller jag menar, det var inte som att man bara, gud, vad empowering.
Nej.
Fast det tyckte ju typ folk.
Folk tyckte väl det i början tills det var någon som bara får jag säga några ord?
Ja,
och sen så skete sig med kanske där, men
ja,
intressant spaning.
För att hon inte är en riktig transkvinna.
Ja,
ja,
det är väl bara en karaktär. Alltså, det är så drag.
Exakt, hon är ju Babsan liksom. Ska vi prata porr eller kulturmän?
Samma sak nästan. Vad gör mig mest upphetsad?
Du, jag skulle inte kunna svara på den frågan.
Nej, jag märkte det.
Jag har varit väldigt upphetsad den här veckan.
Ja, berätta.
För att lyssnare av förra podden minns att jag pratade om en text av Ebba Witt-Brattström i DN som handlade om kulturmän, deras åtrå till väldigt unga tjejer och vad den innebär för deras relation med deras manliga vänner. Och när vi pratade om den texten så tänkte jag så här, de kanske kommer svara, det kanske kommer bli så här, liksom
ett lite kulturbråk.
Fast jag tänkte inte att det skulle bli ett kulturbråk av den här magnituden, för sen kan man ju säga vad man vill om vilka som orkar engagera sig i kulturbråk, men fan vad det har snackats. Och jag har ägnat så många timmar den här veckan åt att skriva en bråkrecap av det här kultursidespråket på.
Och i början av det var ju det så här, Jenny, ska jag göra en recap eller ska jag göra liksom en artikel? Bara, för det känns inte som att det finns tillräckligt mycket för
Nej,
en recap.
Åh, herregud. Little did I know att det skulle utveckla sig åt alla möjliga håll. Sen första texten så har hon fått Så här, vi kan dra en snabb recap då, om man inte orkar gå in och läsa min på sajten. Men det kan man också göra.
Jag kan ingenting. Så
du kan ingenting, så du, här kommer det. Mm. Hon skrev den här texten då. Sen så fick hon ett svar i Expressen av Viktor Malm som tyckte att hon så här, han tyckte att hon slirade på sanningen. Att hon liksom tweakade sina källor typ så att det blev lite, det passade hennes tes på något sätt. Och sen så fick hon ett svar av en som heter Mats O. Svensson i DN som hävdades, eller som tyckte så här, det finns ingen fara med att skriva litteratur som handlar om sånt här för att inga verkliga kroppar kommer till skada, citat. Det vet inte jag om jag håller med om, men det var hans åsikt, och det är också många andras åsikt, att det är, men litteratur är litteratur, den ska inte,
det är inte på riktigt.
Nej, exakt, den ska inte blandas ihop med verkligheten. Sen kan man väl tala ganska mycket om hur litteraturen speglar samtiden och vad som liksom är så här.
Man har inte pratat så mycket om självbiografisk litteratur.
Jo, vi ska komma till det.
Ja, förlåt.
Jenny, om vi hoppar fram lite i min recap.
Jag är uppenbarligen, jag har ju läst din recap.
Du har
varje
läst
gång
den
du har skrivit.
Den, ja.
Men ändå så är liksom inget sammanhang.
Fan, det är jag som har lyckats dåligt då.
Nej, för jag har ju bara läst den nya delen varje gång.
Jaha, okej. Jag läste faktiskt igenom hela idag och bara, åh herregud.
Den är skitlång.
Att jag har orkat ta mig igenom alla de här texterna. Sen skrev Ebba Witt-Brattström ett svar på det här i DN. Som var, det slog ner lite som en bomb får man säga. Om första texten var så att man reagerade så var den här verkligen så att man storknade. Hon liksom pratade om, eller hon för att hon nyttjade så många av de väldigt vanligt förekommande härskarteknikerna som annars brukar användas av män som vi känner till. Men här så hon liksom, hon hånade den här Mats O. Svensson som också skrev idén då. Och sa så här, om du hade varit min elev hade du blivit underkänd. Hon är litteraturprofessor.
Oj.
Och det var mycket så att hon pratade om så här, horder av kultur, eller så här, kulturmans wannabes har så här rise and fall runt mig. Typ. Ja, det var fantastiskt. Alltså det var verkligen, vad man än tycker om hennes tes som vi pratade om förra veckan, som man kan gå tillbaka och lyssna på, så var det, alltså det var en
härlig,
en härlig läsning. Det var ett magiskt stycke.
Var det medveten härskarteknik?
Oh ja, mycket medveten. Mm. Och hon vet ju också väldigt väl vad hon gör. Hon har svarat igen sen dess. Och då eller hon har inte svarat igen, hon har skrivit en till text i Expressen. Men ja, det är väldigt medvetet. Och hon känns väldigt mycket som att hon spelar mycket på att hon är liksom äldre och att hon kan så mycket. Och att hennes, liksom, hon är väldigt övertygad om att hon har rätt. Hon pratar i den här texten, i DN, så pratar hon mycket om sin glasklara analys. Vilket är roligt. Den är inte så glasklar. Men det är gulligt. Efter det, kanske en dag av inte så mycket som hände. Sen, Knausgård svarar.
Oj.
Och det här, det ska jag säga, att jag vaknade på morgonen. Och bara hoppa, undra om det är över nu. Kanske kan man få vila en dag. Och så kollade jag Twitter och så bara, helvete.
Helvetets portar.
Ja, de öppnades. Mm. För då har Karl Ove Knausgård, huvudperson i den här, eller så här, omnämnd huvudperson i den här debatten. På grund av hans texter som han har skrivit om olika 13-åringar med apelsin. Fasta bröst som han gillar. Mm. Han har skrivit 16 000. Ja, det var en intressant reaktion på de brösten. Han har skrivit 16 000 tecken i DN. Om, jag så här, kopierade texten och kopierade in i ett Word-dokument för att se hur många tecken det var.
Det
och
gjorde
det var,
jag med hans resereportage som i USA. Ja. Det var ju 45 000 tecken.
Ja, så att, och du tog dig igenom det. Alltså jag tyckte 16 000. Men grejen är att det var inte många tyckte så. Att det var too long didn't read material. Men jag tyckte att det var en ganska, alltså jag höll inte med om hans teser så att säga. Men
bra text.
Det var en väldigt bra text. Den har någon sorts utgångspunkt i, eller han, det är roligt för DNs rubriksättning var att han gick till rasande attack mot Sverige. Och den är inte så rasande för att han är ju väldigt, han är ju väldigt stillsam. Alltså det är mycket prat om så vågor och
långsamt,
liksom. Han är väldigt lång. Han är en långsam berättare. Så var det också en lång text. Men han beskriver Sverige som cyklopernas land. Ett land där folk är liksom trångsynta och enögda och så här, alla är arga på fel saker. Och han passar på att, du vet, så här, försvara SD lite grann. Och det är det ena och det andra som händer. Det är roligt att han, alltså han skriver väldigt mycket om det här, så här det som också Mats O. Svensson i DN skriver i början av det här debaclet, att han förstår inte hur man inte kan skilja på verk och person. Mm. Eller så här, varför får man inte skriva om det här? Ja, det är inte...
Alltså om unga flickor.
Ja, exakt. Mm. Till exempel då. Eller han har skrivit om nazism och han tycker det är så vackert med nazism. Och varför skulle
vackert.
Inte... Ja, men han pratar om det. Att varför... Eller så här, ja, det finns saker som är vackra i nazism. Varför skulle annars folk ha så här, dragits till det? Och, alltså, jag vet inte. Jag tror inte att det var så att... Och det är så vackert. Det är så vacker ideologi. Utan det hade väl andra fördelar att vara en del av nazismen, kan man tänka sig. Men ja, så där håller han på, bla bla bla. Det är roligt, just den grejen, att han pratar om hur viktigt det är att skilja på verk och person, med tanke på att han är känd för bokserien Min kamp, som handlar om honom. Mm. Alltså men det är väldigt så här, okej, det var viktigt att man kunde skriva om, eller att så här,
det ska ses som
skönlitterära verk, men allting är självbiografiskt. Alltså det verkar svårt för honom att var stringent i sina teser.
Det som Ebba Witt-Brattström pratade om i början var väl inte, så här, inte att det var ett dåligt litterärt verk, utan att folk inte blir upprörda över att han faktiskt skriver att han blev upphetsad av en 13-årings bröst.
Ja, exakt. Och grejen är, alltså, han menar så att jag har skrivit, det han ägnar han mycket tid åt att skriva om, så här, jag har skrivit en bok som handlar om en 26-årig lärarvikarie som blir kär i en 13-åring. Det hade jag jättemycket ångest för, men jag skulle skriva om, för att jag visste inte så här, får man skriva om det, kommer folk att bli arga, kommer folk att tro att det här har hänt mig. Men ett avsnitt av, eller liksom en period i Min kamp, handlar om att han är lärarvikarie och känner åtrå till en tjej som är 13 år, hon, för att hon har bröst som apelsiner. Alltså där har han liksom ingen så här sexuell relation till eleven, men alltså det är inte sinnessjukt om man tänker sig att han kanske också är det.
Mm.
Så det är lite lustigt, kan man tycka. Mm. Och sen på det här så får det liksom Jonas Gardell svarade. Och jag orkar inte prata så mycket om Jonas Gardell, för jag tycker inte han är så intressant. Och sen svarade Marcus Birro. Oh, och han har liksom ingen riktig plattform längre för sina texter, så han skrev en Facebook-status.
Det var det bästa. Och skrev under med /Marcus.
Ja, Marcus Birro. Nej, han skrev under med /Marcus Birro, författare. Och han hotade som vanligt med att flytta från landet och sa att det är väl ingen som skulle bry sig om jag gjorde det. Eller nej, det skulle inte märkas om jag gjorde det.
Nej.
Vilket man kan tänka så, det kommer nog märkas om du inte dyker upp hela tiden igen.
Kan du Facebooka?
Ja, precis.
Utomlands.
Även utomlands finns Facebook.
Ja.
Men Isabel Ståhl skrev väl...
Isabel Ståhl, vår gamla litteraturredaktör, numera litteraturskribent på Svenska Dagbladet, skrev också. Hon skrev ganska mycket om att hon var trött.
Mm.
Eller att hon var så här, varför kan inte alla gå och lägga sig?
Mm.
Och det kan man ju hålla med om vid det här laget.
Finns det liksom 2 läger eller 10 olika läger i det här?
Det finns mer eller mindre 2 läger. Det finns de som håller med Ebba Witt-Brattström.
Ja.
Det är Ebba Witt-Brattström. Och sen så finns det hennes kritiker. Det är då en i DN, en i Expressen,
Knausgård. Så ingen håller med henne egentligen?
Ingen har gått ut och sagt jag håller med.
Nej.
Däremot, så, eller jo, folk har gått ut och sagt det så på Twitter. Typ, men, men det är ingen som har skrivit en text som är jag håller med.
Så hon har fel.
Isabel Ståhls text lite grann kanske. Eller hon håller med om att det är så här, varför ska vi hålla på och snacka om de här människorna hela tiden?
Så tycker jag att man kan läsa i din text också. Eller du
är såhär, även Greta Thurfjells text har en viss, en viss slagsida
hillande
mot Ebba Witt-Brattström, stämmer.
Mm.
Men jag läste på Facebook i mitt flöde i morse. min vän Johan Wirfelt, som jag också är journalist och bla bla bla.
Debattchef på Kulturhuset nu.
Ja, exakt. Mm. Han skrev, för det var därför jag ville fråga dig, på vilket sätt tycker du att han håller med Sverigedemokraterna eller att han försvarar dem?
Alltså, jag vet inte om jag skulle säga att försvara är rätt ord, men han säger i texten så här. Cykloperna är statsminister. Cykloperna är alltså, det kanske jag sa förut, cykloperna är alltså svenskarna. Enögda. statsminister kallade för inte länge sedan ett legitimt parti invalt i riksdagen för ett nyfascistiskt parti. Alltså, det finns ju egentligen ingen motsättning i att ett fascistiskt parti skulle kunna vara demokratiskt valt. Det har vi ju alltså tidigare sett exempel på. Eller jag vet inte, det är bara så här. Sen fortsätter han. Alla vet att det inte stämmer, men det spelar ingen roll, för om de har en annan åsikt i en känslig fråga så är de fascister. Och sen så säger han så här. Cykloperna tror att deras bild av verkligheten gäller för alla, och när det någonstans inte stämmer, som till exempel i grannlandet Danmark, så blir de arga på danskarna. Alltså det är kanske inte riktigt att han är så här, jag älskar SD, men på något sätt så blir det...
Han tycker att vi klagar på
alltså varandra. Så blir det lite vagt obehagligt när han dels pratar ganska mycket om att nazismen är så vacker, och att man måste få säga det.
Det är en varningsklocka.
Ja, det är en varningsklocka. Alltså det måste man inse, men också... det här med att så här, man, alltså, får man inte säga, eller så här, man får inte säga att det är ett nyfascistiskt parti, för det är inte det, eller så här, de kan inte vara det, de måste vara så här, är de folkvalda så är de bra, typ, är hans åsikt på något sätt. Och det är alltså, ja.
Det Johan skrev då, jag tog fram det här nu. Han skriver så här, noterar för övrigt att Knausgårds slarviga och svepande passage om SD har haft önskad effekt. Enligt Jonas Gardell i Expressen försvarar, inom citat, han nu högerextremism, medan nyhetsguidens Greta Thurfjell hävdar att Knausgård kritiserar oviljan att acceptera främlingsfientlighet. Jag vill med bestämdhet påstå att han varken gör det ena eller det andra, utan tvärtom resonerar kring hur längtan efter en fast, konkret idé om identitet är något som paradoxalt nog förenar många som lockas av rasistiska partier och många som kritiserar dem.
Gud, jag förstod knappt den där meningen.
Nej, det var mycket otäckt.
Han skriver ofta sådana status.
Ja. Det var intressant status. Det var som en blänkare.
Men ja, och sen dess, det här var yesterday 3:49 p.m. Sen dess har jag skrivit
okej, vad skönt att det inte var AM.
Ja, det var jobbigt.
Skrev mig
4-5 liknande grejer som
jag förstår. Ja, nej, men absolut. Alltså, jag kan hålla med om att alltså, jag höll inte med om Jonas Gardells text. Och jag höll heller inte med om att Jonas Gardell ska vara någon sorts förespråkare för så här, den andra sidan. För att han har sagt så mycket dumma saker in the past. Men det var slarvigt. Det är så kan jag säga. Det var onödigt att liksom dra in det överhuvudtaget. Men det är ju bara för att han vill liksom,
provocera antagligen.
Han vill provocera, och han vill framförallt, tror jag, liksom känga så många som möjligt. Alltså han vill bara bråka vilt. Han slår vilt i luften åt alla håll.
Vad säger det här enorma bråket om tidens anda?
Oh, det beskriver jag börja? Nej, men det är intressant om allt det här, att det är dels, eller för att jag har känt nästan sedan början att, precis som du frågar, finns det två sidor eller finns det liksom 100 olika, och det finns ju på ytan många olika sidor, men jag har känt, ju fler texter jag har läst om det här, känt att det är ingen som säger någonting. Alltså det är, grundfrågan är på något sätt, grundfrågan borde bara, för själva grundtesen i alltså hennes text, Ebba Wiplaströms originaltext, har ju kommit bort, det är ingen som pratar om det längre, så nu pratar man mycket om så här. Får man skilja på verk och person? Är litteraturen liksom så här, måste litteratur vara uppbygglig? Och det finns ju ingen som säger att litteratur måste vara uppbygglig. Och det finns ju ingen som säger att så här, alla som har skrivit om någonting dumt är dumma människor.
Så, på något så sätt det är bara folk att, som vill prata
på något
liksom.
Sätt kan jag känna att folk bara är så jävla intresserade av att lite, få bråka lite.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news ad free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Nej, men jag tänkte prata om porr, för att jag hade en så intressant intervju igår med en tjej som har varit porrberoende. Och anledningen till att jag intervjuar henne är för att vi ska göra ett stort reportage om det. Senare i höst kommer det komma, men jag ville liksom träffa henne för att bara kolla läget, få lite insikter liksom. Och det hon berättade var att hon är nu liksom, hur är hon, 23, 24. När hon var 13, 14 år, precis innan hon, liksom när hon var så här, kom i puberteten och innan hon fick mens, men, och innan hon någonsin hade haft sex själv.
Så hon hade inga apelsinbröst.
Det vet man inte.
Nej, okej.
Okay. Det
känner inte
i
stort.
Okay. Då började hon kolla på porr, eller liksom då upptäckte hon porren på internet. Mm. Det började liksom med bilder, men gick väldigt snabbt över till video. Började med så här heterosex, gick vidare till gaysex, och sen började liksom vidare till BDSM och bondage, och det liksom bara, hon bara beskrev hur liksom hennes törst efter mer bara, det liksom eskalerade, och det blev, allting som hon tittade på slutade bli intressant och det slutade bli upphetsande. Så då var jag tvungen att få liksom, jag vill inte, det är svårt att välja ord här, jag skulle vilja skriva detta för att det känns viktigt. Men jag, så jag menar inte att det är liksom, jag dömer ingenting, men jag menar, allting blev bara tråkigt plötsligt. Mm. Så hon fick göra liksom mer, vad ska man säga?
Grävre och grävre.
Ja, extremare. Mm. Mer extremt. Och sånt som man aldrig har sett förr. Och sånt som man kanske aldrig har tänkt på. Och hon blev liksom till och med obekväm att prata om det. Så hon ska skicka till mig. Hon bara, alltså jag kollade på några grejer en gång. Som bara, jag kan liksom tänka tillbaka till nu. Att så här, gud. Och jag bara, kan du snälla beskriva de här grejerna? Och hon bara, och så försökte hon liksom. Med hennes mun bara. Och jag bara, vill du skriva dem istället? Skicka till mig. Hon bara, ja. Så hon ska skicka det. Och det kommer ju publiceras sen. Tänker jag. Om det inte är, alltså jag vet inte. Jag vet ju inte vad det är. Nej, men det var bara intressant, för hon var så himla. Sen så blev det liksom, hon kom upp till en nivå där hon satt. Hon tror att hon har liksom inget, hon är svårt att ha perspektiv. Men hon tror att hon kanske satt typ 4 timmar om dagen och kollade porr. Och bara liksom scrollade. Och till slut så fanns det liksom inget mer. Det var ingenting som gjorde så att det kändes någonting. Och då bara slutade hon totalt och kolla på porr. Hon slutade kolla liksom på folk. Alltså hon slutade känna, hon slutade onanera. Hon slutade ens liksom leta och se. Ni förstår, hennes sexualitet försvann typ.
Men onanerade hon 3-4 timmar om dagen?
Det var lite olika.
Okej.
Ibland satt hon hela tiden, liksom, ibland i början, ibland i slutet bara. Så det var väldigt. Okay. Hon hade olika upplägg.
Okay, ja, men det är skönt.
Och sen så har jag också hört från killar då som har haft, för det har ju pratats lite om det här med porrberoende. Och nu har jag kanske inte pratat med tillräckligt många än, men det som jag har hört från killar som beskriver det här är hur de, och det har också varit då killar som är i förhållanden eller som är liksom sexuellt aktiva, vilket hon inte var. Att det leder till att de, precis som att man blir uttråkad av porren och måste ha liksom grövre och grövre, så blir det samma sak då i det riktiga sexet. Att man säger, ja, det här är ju bara en vanlig tjej, ska bara göra vanliga saker. Att det, liksom så här, det gör inte att de blir upphetsade, så de slutar få stånd och så kan de liksom inte perform med sina tjejer. Och då blir det liksom ett jättestort problem såklart. Och anledningen till att jag tycker det är intressant att skriva om det här är för att jag tror att jag missade, jag är 29, jag missade verkligen, jag är sista generationen som missade den fria tillgången till porr. Ja. För det fanns inte. Det fanns verkligen inte när jag liksom började.
Eller liksom,
tidningar och DVD.
Ja, VHS. Det kändes ju... Ja, VHS kunde jag liksom inte ha.
Det känns så supersnuskigt.
Nej, men såhär, det, var ju för, det var ju för pinsamt. Ja. Jag skulle inte ha en VHS. Nej. Och typ en tidning. Såhär, jag skulle inte gå och köpa en tidning eller typ beställa en tidning. Alltså, såhär, men jag skulle ju antagligen ha gått in på internet och kollat.
Ja.
Eller det fanns, jag gjorde ju det fanns ju så här, men då skulle man ju typ betala, och det vill man ju inte göra.
Typ.
Eller skulle man typ så här ladda ner en hel jävla film med typ en sexscen i, och så här, det var, alltså det var så jobbigt bara, det var liksom alldeles för svårt. Och sen så kommer liksom nästa generation som bara har så här, jag kan inte tänka mig att inte majoriteten av ungdomar när man börjar bli så intresserad av sex, det är väl klart att man kollar på internet då, eller?
Mm.
Ja, absolut. Och man får inte ligga själv.
Nej.
Liksom.
Så. Nej. Och vad gör det då? Det. Alltså, för det är en alltså det är ju liksom bevisat att det är väldigt vad ska man säga, beroendeframkallande nästan, och att det blir en sån ond spiral.
Mm.
Och jag bara undrar...
Alltså, ond alltså, ibland.
Ibland.
Alltså,
ja, men att det, så här, att det blir ett...
Det finns jag dömer inte förhållandevis hälsosamt
relation till porr.
Ja.
Ja, det är klart, men jag menar att det är, jag tror att det porrberoendet har blivit vanligare och vanligare och att det har blivit ett problem för liksom en stor andel, att så här, det går inte att hantera.
Nej.
Och jag menar inte bara ungdomar, men jag menar det måste ju ändå vara så att när man inte har någon jävla aning om någonting, att man så här, kanske ändå då börjar man i alla fall.
Gud ja.
Och jag undrar vad skillnaden i inställning till sex blir. Liksom, om man ska, så här, om man ska dra alla över en kam. Men, så här, vad blir skillnaden mellan generationerna? De som hade porren när de hamnade i puberteten. De som inte hade det.
Ja.
Vad tror ni?
Alltså hon tjejen du pratar om. Alltså, jag tänker hon måste ju typ ha varit helt... Eller hon måste ha fått en så skev bild av sex. Som hon liksom fortfarande var oskuld och typ kollade på de där... grova sakerna som man inte ens liksom kan typ ta i sin mun. Jag försöker bara tänka mig typ hennes oskuldsdebut måste ha varit. Alltså det måste ha varit jättekonstigt och lite såhär, liksom du vet ju själv, alltså killen, nu vet ju inte jag vem hon låg med, men typ han båda var oskulder liksom, utan fatten måste ha varit. Det måste ju ha varit en extrem kontrast om man liksom jämför med det hon hade sett. Så... Ja,
det men för det var det undrade jag också såklart. Och det hon beskrev var att då hade hon typ i 2 år varit utan porr, varit utan nästan ens att onanera. Hon kanske hade börjat med det lite grann. Men så här, hon hade ju verkligen varit på, som på rehab eller vad ska säga. Alltså hon hade verkligen totalt stängt av det. Så att när hon väl liksom började igen så var, funkade det typ. Liksom. Alltså så här, plus att då var det ju så himla, hon hade ju aldrig haft sex och då var det så mycket annat, andra intryck. Liksom. Men hon trodde att den där pausen var nog väldigt nödvändig för att det skulle hända.
Det tror jag också.
Och sen så var hon, berättade hon om flera partners hon hade haft som hon hade liksom så här berättat om, men, och hon är heterosexuell så det är killar och då hade det varit så här, och det var intressant liksom hur hon var så här, alltså jag har kollat på så jävla mycket porr, alltså jag har sett allt och hur de bara de visste liksom inte hur de skulle förhålla sig till det.
För som, det så mycket.
För som tjej är man ju så van vid, man förutsätter ju att alla killar har kollat på porr.
Mycket porr. Och att aldrig kollat på porr.
Och så, alltså, så kommer hon och bara, jag har sett allt. Det gav dem typ, vissa fick prestationsångest, andra blev så här, alltså det var väldigt...
Jag har varit med om exakt det. Alltså du vet att killar bara, för att jag började kolla på porr ganska tidigt. Eller jag har sett ganska mycket porr. Alltså jag,
du är ju nästa generation.
Ja, precis. Ja, men jag, exakt. Jag kollade på porr innan jag hade sex. Och liksom så här, var så här alltså jag var intresserad av sex innan jag började ha sex. Ganska tidigt liksom. Och då... Ja. Alltså, och jag kan känna igen mig i det att, så här, att folk blir typ nervösa. Eller att killar så här, typ blir nervösa när man pratar om det. Så här, ja okej, okay, hur... varför väntar du dig av mig? Typ, eller, så här, kan jag leva upp till det här? Om det är, alltså, skulle inte tro det. Nej, men, ärligt talat, sometimes they don't. Men jag tänker att det är, alltså vad man typ måste, eller någonting som man inser om man liksom tittar på porr och har sex, är ju att de är väldigt frånkopplade från varandra. Alltså man kan liksom vara i en väldigt så här stabil relation och att det är jättebra. Och fortfarande tycker att det, liksom, det ger någonting annat att titta på porr. Mm. Eller bara för, så här, för att man typ onanerar samtidigt som man har en partner. Så det finns ingen motsättning emellan där. Men det är intressant med... Eller så här, jag har typ personligen svårt att förstå den typen av svartsjuka.
Mm.
Eller när folk blir så här, osärskilt... Eller så här, jag tror att det är vanligare att tjejer blir avundsjuka för att deras killar kollar på porr. Eller att killar blir avundsjuka för att deras killar kollar på porr än... tvärtom. Eller så här, för att det är helt enkelt inte lika vanligt att tjejer så här öppet tittar på porr. Eller typ, jag tycker att det är så här en skön grej. Jag har väldigt många tjejkompisar som har frågat mig så här, hur börjar man?
Kan du så här, starter kit.
Gulligt du. Men så man får så här porrskola med folk. För att de vet inte. För att tjejer typ har tänkt att så här, jag gör inte sånt. Det är inte jag. Jag fantiserar.
Nej, men och om de inte har gjort det, då kanske, eftersom de inte har gjort det, det är kanske därför de är svartsjuka då.
Ja,
för att de kan inte relatera till att det är olika saker.
Nej, precis. Mm. Men, och jag tror verkligen att det är som du säger också, att många får problem med det.
Mm.
Att det är liksom, att det är svårt att skilja på dem. Alltså jag säger inte
att
det ena är så här, det är bara det ena eller det andra. För att vissa klarar av att ha liksom en, alltså att skilja på dem och se dem som två helt olika saker, och vissa gör absolut inte det.
Mm.
Mm.
Mm. Jag tänker ju att nu har ju inte vi några fakta här liksom, men vad det här säger om tidens anda är ju att det finns massa porr på internet.
Ja.
Go out there.
Ja.
Sjukt mycket porr på internet.
Ja. Because you're worth it.
Nej, men alltså att det är så himla lättillgängligt och vad det gör, och det vi vill bara liksom puffa för att det ska vi försöka ta reda på och skriva mer om, för det pratas ju ändå inte om det, och det tycker jag är otroligt intressant, att det är ju en så stor del av samhället porr.
Mm.
Alltså här, internet liksom,
ja,
är ju mycket samhället, och andelen porr på internet är ju väldigt stor.
Min kille blev sur på mig häromdagen för att han ville typ umgås, och jag låg och läste en artikel på Vice som handlade om så här the rise of Muslim porn. Han bara, du är bara intresserad av sånt där, du vill aldrig umgås med mig.
Umgås.
Nå.
Couple stories.
Ja. Ska vi avsluta det här?
Ja, innan det spårar ur.
Innan det spårar
ur. Innan jag avslöjar för mycket se om mig själv.
Exakt, jag känner att vi måste sluta nu. Det
finns gränser.
Tack för att du var med, Frans.
Tack för att
du
var med. Det
var jättetrevligt.
Det var jättekul att ha dig här.
Tack så mycket. Tack för att ni har lyssnat allihopa, och tack Greta.
Tack Jenny.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.